Podplay.
Jag har ju haft lite ont i ena pungkulan, men jag måste verkligen rekommendera en sak. Det finns en jättebra massageklinik på Hantverkargatan som ger en jättebra underlivsmassage för att liksom lossa på de här spänningarna lite grann. Och man kom in i ett nytt rum och man kunde få välja en attraktiv kvinna som utförde det här också, som man kunde få välja med, som sa. Så då valde jag det, och det var liksom helt, det var jättebra. Jag bara, det sprutade åt alla håll ur mig, och det bara, jag kom flera gånger och det var jätte, och så bara kände mig så avslappnande. Alltså det är inget sex, det är inte sex, utan det är bara liksom för att ta bort liksom den, skumma av lite av den översta kåtheten. Jag skulle verkligen rekommendera det till dig. Och så säger jag välkommen till lyssnarna till Två män i en podd, Expressen Kulturs podd, med Erik Schüldt och Daniel Sjölin. Vad kände du när jag berättade det där?
Jag tänker att du skojar. Det är ironi.
Men det är ju bara en analogi, för att jag har lite tänkt på den här. I somras avslöjade på Expressen, det var Alice Aveshagen och Astrid Larsson som pratade om svenska influencers som berättade om sina underlivsmassager. Bland annat så var det ju, det var Bianca Ingrosso med där, och så en som heter Maxine Björk som beskrev ungefär precis just det som jag sa nu, att man går till en klinik, man betalar, man väljer, man får en attraktiv person av det andra könet som ger en omfattande underlivs, det kallas då massage så att säga, men det är, och så slutar med att man kommer flera gånger och så rekommenderar man det här till alla sina vänner och öppet i offentligheten och så. Och jag reagerade så att säga, jag kan ju förstå att så att säga språket, för i min värld så är det här är torskar helt enkelt. De här kvinnorna är torskar. De har betalat för sex och berättat för det liksom. Men jag kan förstå att man liksom så att säga genom olika former av pseudo läkarvetenskap kan så att säga hamna där. Men det reagerade var på att alla tyckte att de var offer, de här kvinnorna. Eller så många, att det var hemska kliniker som lurade de här stackars kvinnorna med att ge en massage. Och då undrar jag liksom lite grann, en så att säga en influencer antar jag, liksom en person som det går ganska bra för här i livet, liksom som befinner sig någonstans högt upp i näringskedjan. Alltså när börjar kvinnans myndighet? Alltså när ska man sluta omyndigförklara kvinnor för att, och genom att bara göra dem till offer? Det låter som en incel här, men en annan sak var ju liksom vid publiceringen av min sommarnovell.
Just det, Erövraren.
Där reagerade jag lite grann på så att säga. Jag hade ju först tänkt skriva om en kvinna, ur en kvinnas perspektiv. En kvinna som befinner sin relation med en man som gör narr av henne, mobbar henne inför andra, patologiserar henne, säger att hon är sjuk, hon ska gå till psykologer för hon är sjuk och störd. Och en kvinna som då bestämmer sig för att lämna sin man, men då ghostar han henne, låtsas som ingenting, vilket han kan göra för att de har barn hemma som man behöver ju. Och sen när hon väl träffar en annan så misshandlar han henne. Men det var ju inte en särskilt raffinerad berättelse. Det var ju så att säga en berättelse som vore tyvärr väldigt verklighetstrogen i bemärkelsen statistiskt sett. Så vet vi att det finns tyvärr. Men jag valde ju att byta plats på det där. Så att det blir en man som råkar ut för en så här, för den typen av misshandel och så. Men som lämnar då den här relationen. Men, och då blir, så att säga, recensenterna kallar honom för en kackelacka. Hade man kallat en sån kvinna som lämnar en sån relation för en kackelacka, undrar jag. Så jag undrar lite grann hur det står till med så att säga, den allmänna moralsynen kring honom. Jag är ju djupt emot till exempel att Facebook inte tillåter kvinnor att ha bara överkropp. Jag är ju sån här som inte gillar dubbelmoral. Det spelar ingen roll. Nej. Det finns ju oändligt många situationer där kvinnor, där det inte är tillåtet för kvinnor det som är tillåtet för män.
Men vi börjar med den här massagehistorien då. Alltså, jag minns ju att det här kom i somras. Jag bryr mig absolut ingenting om sådana saker.
Du har inget patos i det.
Noll, faktiskt. Noll i det. Jag tycker bara, okej, ja.
Du tycker att det är liksom, du skruvar på axlarna samma sätt när vad heter det? Vad hette han, boxningsskillen?
Paolo Roberto.
Nej,
men det var väl mer, alltså, Nej, det kändes ju mer som ett övergrepp och ett brott. Men det här, liksom, de här massageinstituten, det är någon typ av gråzon och ingen verkar direkt lida av det. Så att, ja. Det var ungefär som om man läser så där ett travreferat. Alltså jag vet ingenting om trav och jag bryr mig inte heller. Och så är det en sån sida med trav. Så reagerade jag inför den här nyheten.
Okej, okay, jag tycker den utgår...
Jolly Jumper har vunnit det här travet. Och det...
Jag tycker att det utgår från en idé om att mannen, till exempel mannen som jobbar på den här massagekliniken, att han tycker så jävla roligt att stoppa upp handen i olika
du menar att han skulle vara offret här?
Ja, eller han har ett omätligt begär av underliv varje dag, så han bara tycker det är kul. Han bara gör en high five med sina polare sen på kvällen. Nu stoppar jag upp rejält näven här i underliven på det här influensen. Det var härligt. Jag gillar inte den här typen av syn, förenklad syn på manlig sexualitet och liksom män som bara någon slags vi har ju känslor.
Ja, män kan också vara offer. Men vad är du själv då? Är du förövare eller offer?
I största allmänhet.
Ja, alltså vad är din innersta smärta? Är det att du egentligen är en förövare eller att du innerst inne är ett offer?
Jag är inte så intresserad av den uppdelningen. Jag är ju bara, så att säga, jag är en person som blir arg när det inte är sant. Vare sig jag är offer, om jag skulle bli anklagad eller så att säga bli utmålad som ett offer och det inte var sant för mig, då skulle jag bli grej som det skulle bli förövare och det inte var sant för mig. Mm. Så jag är en sån här lillebrorsperson. Ja, det är viktigt för mig vad som är rätt, att det ska vara rättvist fördelat.
Ja, men din ilska verkar ofta vara riktad mot såna här saker som händer ute i världen eller nyhetshändelser.
Ja, jag blir precis.
Jag är inte så berörd av sånt. Jag blir mer berörd av sånt som händer i mitt eget liv.
Ja, men händer så fruktansvärt mycket i ditt liv då?
Ja, det tycker jag.
Vad har hänt nu då?
Jo, jag har ju, alltså i en veckas tid nu så har jag vaknat 5 på morgonen och jag har inte kunnat sova. Jag har känt mig som Alfons Åberg i mötet med den här lillkillen och fotbollen. Kommer du ihåg den historien?
Ja, vi kanske ska ägna en tyst sekund åt sörja bortgången av Gunilla Bergström.
Mm, det tycker jag.
Faktiskt.
Mm. Mm. Vilken otrolig berättelse det är med Alfons som står på fotbollsplanen och sen så är det den här lillkillen då som inte riktigt får vara med och sen så är det någonting att bollen kommer bort tror jag.
Mm.
Och Alfons blir då väldigt arg på den här lillkillen som är ganska försvarslös. Och ursprungsberättelsen som jag tog del av när jag var liten så slår han väl till honom tror jag.
Ja, det är det som är grejen. Mm. Verkligen. Jag tycker ju att flera Alfons böcker innehåller en högre psykologisk precision än det mesta som skrivs av vuxenlitteratur.
Mm, ja, men det håller jag absolut med om.
Där har vi verkligen personporträtt.
Och den här scenen är då, det här är ju förövarens scen, måste man ju säga. Alltså offret är ju lillkillen här, men i och med att Alfons är huvudpersonen och den som man identifierar sig med så blir det ju då förövarens berättelse.
Och han vältrar sig i skammen sen när han ska försöka kompensera. Han försöker ju lite dåligt samvete, leta upp lillkillen och försöker bjuda dem på godis.
Ja, men det är väl inte vältra sig i det. Han, det är ju det som är intressant här, att han blir ju inte fri för att det här monstret dyker upp under sängen. Mm. Ett odjur som skrämmer honom. Och det är ju hans skuggsida då, som väcker honom på natten och säger att vem är du egentligen? Eller rättare sagt, det här våldet tar gestalt av det här monstret som då hemsöker Alfons tills försoningen sker då med lillkill med godispåsen och allt det där han får vara med. Och det här har då varit jag en vecka.
Mm-hmm.
Så det är alltså jag som förövare.
Oj, vad har du gjort?
Ja, vad har jag gjort? Jo, men det är ju det som är lite intressant. Det är ju att... Jag tycker att jag har varit taskig mot dig faktiskt.
Mm-hmm. Mm. På vilket sätt?
Jo, det här kom då efter förra avsnittet där vi satt här och pratade och det började ganska lugnt. Men sen så kom vi in på, vad var ämnet? Alltså jag tror det handlade om sådana här dark academia och sådana saker.
Mm.
Och sen så sa du saker som jag tyckte var lite dumma och då gick jag väldigt hårt åt dig. Och jag tänkte inte mer på det och när vi avslutade inspelningen så vi var väl lika glada som alltid och gick vidare och sa ah, men det där kan vi väl lägga ut utan att skämmas. Och vi gick bort till redaktionen här som sitter några meter bort och skojade med dem och lite så. Men sen så när programmet kom ut så fick jag de reaktionerna som jag fått några gånger på våra samtal. Och det är att folk säger till mig då, både kända och okända, alltså både lyssnare som hör av sig och vänner i min närhet då, personer i min närhet som säger att du är så fruktansvärt hård mot Daniel. Vi känner inte igen dig. Du är aldrig så här. Och då lyssnar jag lite på inspelningar som jag inte alltid gör. Och jag märker då att den här, vad ska man säga, fasaden av snällhet som jag bär 24 timmar om dygnet, både inför mig själv och inför andra, är då borta gentemot dig. Det är något annat som kommer fram.
Mm.
Odjuret.
Ja, du kanske är trygg med mig.
Det är någonting som gör att du lockar fram en sida som ingen annan lockar fram.
Mm, vad trevligt. Jag har märkt vissa saker över det där. Det är alldeles riktigt att jag går ifrån de här inspelningarna ganska glad i hågen. Sen några dagar senare, jag är ju en sån här person som man kan förelämpa och det grövsta på ett mingelparty, jag fattar ingenting förrän en vecka senare, då blir jag skitarg. Sen rinner det av mig och sen är jag glad igen några dagar senare. Och det här mönstret jag har att inte kunna bli provocerad i stunden alltid, utan liksom, och sen blir jag jättearg väldigt kort och sen rinner av mig. Det är ju tyvärr så att det kan utnyttjas av människor. Man kan få mig lite grann dit man vill. Jag ingår i det mönstret. Jag har märkt det tidigare i andra relationer att jag liksom låter mig, jag blir som en treåring man kan liksom beordra och sätta på kläderna, så är jag jättearg och sparkar på golvet, så gör jag det i alla fall. Liksom. Men jag har liksom noterat några aspekter som jag har noterat är att sådär, det som hände nämligen för, tror jag, i några nätter efter senaste inspelningen var liksom att jag överdriver, jag vill inte säga vaknade mitt i natten av ett ryck, men jag tänkte sådär, hur kommer det sig att vi har en podd där, så att säga, hur kommer det sig, hur lyckades du kuppa igenom det här att jag är en ytlig person och du är en djup person? Att om du har en utläggning om en religiös upplevelse och jag sitter ju inte som en fågelholk, jag sitter ju och lyssnar, men jag häktar inte i den emotionella delen av det här. Då är jag ytlig, men om jag håller en utläggning, då är jag intellektuell och tillgjord, om du inte förstår.
Mm.
Det är en liten triangulering där. Det är någon slags, det är någonting. Och så tänkte jag på det här med Dark Academia också.
Mm.
Där jag tänkte så här, vad fan, jag vill inte gå på din Dark Academia-skola. För att efter morgonandakten på det här fina slottet med spindelväg, efter morgonandakten så, först är det gudstjänst på morgonen, förstår jag också, och sen är det liksom 10 poäng Knausgård-kunskap och sen är 10 poäng Ekelöv-kunskap, och det är jag med på, kul. Men det får inte vara 10 poäng George Perec eller 10 poäng romanexperiment, för de är tillgjorda töntar. Liksom, lite grann.
Mm.
Och det här att du delar in det lite grann i vad som är äkta och vad som är falskt. Mm. Då blev jag riktigt arg. För att, vet varför? För att de personerna som jag hade svårast för i skolan, det var de här killarna som just läste Café och som kom med nya stilar varje vecka. I hiphoppar ena veckan, grunge nästa. Ja. Och de gjorde inget annat än att prata om vad som var äkta och vad som var falskt.
Mm.
Så jag tycker att här har vi liksom haft en situation där jag är verkligen så, ja, jag kanske är kokett och blotta strupen och bjuder, men jag är inte, men då tänkte jag så här på dig istället.
Ja.
Vad är det här känner jag är en komplicerad del av dig, för jag tyckte så här, vad är han en översittare eller vad är med honom egentligen? Jag tror att det är som det du själv är inne på, det är någonting som du kan få ut i mig.
Ja, men det tror jag absolut. Jag har en känsla av att jag kan trycka till dig, men jag gör ju det på ett, alltså allt det här med Dark Academia och det, och att du är ytlig och jag är djup, det är ju, jag retas ju. Alltså det är ju också att jag blottar mig själv. Alltså du kan ju väldigt lätt slå tillbaka, men du gör inte det. Eller det är som att när du ska slå tillbaka så snubblar du på dina skosnören och slår i luften.
Oh.
Så den uppfattningen har jag. Oh. Och det där tycker jag att jag utnyttjar gång på gång.
Mm.
Men ja, det är egentligen inte min största synd i det här. För det där hade vi nog kunnat komma till rätta med på något sätt genom att tala om det. Men jag fick ett brev faktiskt från en lyssnare då som sa att du lyssnar inte på Daniels själ.
Oj!
Och det där sa jag till Greta hemma då att ja, jag läste upp det för det var väldigt välformulerat, det där brevet. Så, och då sa han att nej, men du gör faktiskt inte det. Mm-hmm. Det är ett problem, du lyssnar inte på honom. Mm. Och det där tycker jag är, det där är det värsta. För jag,
det måste ju vara en tungt att höra från,
ja, ja,
från
det,
en av våra största intervjuare.
Ja, eller hur? Eller hur? Ja. Men det är ju för att jag är, och det är då det börjar bli intressant på riktigt. I intervju så har jag en annan position. Här gentemot dig så upplever jag att jag måste försvara mig. Mm-hmm. Jag måste hålla min högre mark. Alltså att jag har någon typ av övertag hela tiden. Mm-hmm. Och därför så måste jag köra över dig gång på gång. Mm-hmm. Dels genom att säga lite retsamma saker. Men också genom att inte riktigt lyssna. Och det här tror jag är någon typ av gift då i mina nära relationer som visar sig här. Mm. På ett skrämmande sätt.
Känner du igen det på något sätt?
Ja, lite. Andra lite. Ja, jo, det gör jag lite. Fast ja och nej. För att jag brukar inte vara så öppen med det här gentemot dig. Så att du har också rätt att det är någonting med dig som gör att jag känner mig avspänd. Mm. Som att det verkligen är högt i tak på riktigt. Mm. Så här vågar jag inte prata med någon annan. Alltså det här är ju, och samtidigt är ju det mitt stora relationsproblem att jag inte vågar säga vad jag tycker. Och här säger jag faktiskt vad jag tycker.
Ja, precis. Och det blir inte roligt.
Det blir inte roligt för någon. Men så att det här är, och du vet ju hur mycket terapi och psykologer håller på med. Jag kommer aldrig så här långt.
Nej.
Det är alltid så där att man ska liksom projicera sig inte inre på den här psykologen. Och jag lyckas inte med det, jag håller igen. Men här kommer det ut. Mm. Odjuret.
Det kan nog vara ett, jag tänker på två saker. Vad som är då ett odjur. Det ska minns jag väldigt från min ungdomstid. Det var en kille i gänget som var ute så där, som allt var patologiskt blyg. Vi liksom ville ha med honom ändå. Kom med liksom så där. Och han var jätte liksom försägen och liksom nästan var rådnade när han pratade och så vidare. Han satt liksom där tyst år ut år in på de här festerna med våra tjejer och så. Och, så liksom, och han verkade så stammade och var så liksom. Men sen en kväll så fick han liksom så pass mycket i sig att han liksom blommade ut. Och det han blommade, det var en förskräcklig bomma. Han var full av kvinnoförakt, kvinnohat, kulturförakt. Liksom, det var liksom bara så här, snälla, kan du inte fortsätta fejka den du varit istället? Och den andra som jag tänkte på, det var, jag såg en film i helgen, The Father, med Anthony Hopkins som spelar en dement äldre man. Otroligt skådespeleri, jättebra. Mm. Men där är så som vi också har hört om dementa, att ibland kan han liksom bara plötsligt vända på en femöring och vräka ur sig så vidrigheter om att han liksom hatar den här ena dottern och den andra dottern mycket bättre och liksom, du vet, det här som en förälder inte kan göra. Alltså. Så fullständigt kapa alla emotionella band med den som ska liksom, som han, den ena dottern. Är det han? Är det frågan. Är det han eller är det en sjukdom som talar? Vad jag menar är att jag ger dig stöd för hypotesen att det är kanske bra att tala om ett odjur och inte en inre del av ens själ.
Nej.
Förstår du?
Nej.
Mm. Att så att säga, egentligen är Erik Skylt en sån här person.
Nej.
Så jag gillar inte såna här lökmetaforer som du vet.
Nej, jag vet. Mm. Nej. Egentligen så kanske jag också måste integrera odjuret, för att det är det som är mitt relationsproblem, att jag vill inte ta i det här som är arbetssituationer. Alltså jag har ju en sån, det har jag berättat tidigare, men jag har en sån cykel att först går någonting dåligt och sen kämpar och sen så börjar det gå bra och sen så får jag ungefär det jag vill, alltså kommer dit jag vill, men då kollapsar på grund av samma liksom relationsmönster, och det är att jag har blivit arg men inte vågat säga någonting.
Mm-hmm.
Och då blir det istället ångest, och ångesten leder till ett uppbrott. Det här är lite mitt relationsmönster också, alltså i nära relationer, både med vänner och partners faktiskt. Och för att jag står inte ut med den här ångesten som är då inkapslad ilska, och då måste jag liksom fly. Och det här är inte hållbart, så att den här inkapslade ilskan måste ju ut på något sätt. Annars går det inte. Och det är ju det som händer med, inte riktigt det som händer med Alfons, för han får ju ut den, men sen så kommer den tillbaka under sängen där. Så att det,
den där berättelsen tycker jag, när jag läste den när jag var liten, så tyckte jag det var allra, allra värsta var inte det här odjuret, utan när han försöker släta över den här, det slutar med att han möter den lilla killen till slut i mataffären och ska köpa godis, och killen är skiträdd för honom fortfarande, han vill ge Alfons godis.
Ta hela påsen, precis. Ta en cola, nej, ta hela påsen.
Precis, och Alfons får någon slags försoning med att nej, men jag behöver inte. Det är ungefär, nej, det räcker för Alfons att stilla sitt samvete. Jag tyckte det var så hemskt av Alfons att hans samvete bara nådde dit ner. Att han kunde till slut ruska av sig. Mm. För det var så skamligt det här, den här situationen i slutet, tycker jag.
Mm. Men, ja. Men du är ju samtidigt inte lillkillen, eller hur? Du är ju inte rädd för mig. Det är inte så att du kommer nu 2 veckor senare när vi spelar in ett nytt avsnitt med en godispåse och säger, nej, ta hela påsen. Så egentligen stämmer, det är någonting annat på gång här. Alltså jag är ovanligt hård mot dig, kanske ingen annan som är så hård mot som med dig då. Mm. Sen är ju det här ett speciellt rum i och med att andra lyssnar på det, så att det går inte helt överföra till en privat relation. Men du är ju inte lillkillen, du verkar inte vara rädd för mig. Du verkar inte vara jättearg på mig heller. Så att samtidigt så det som jag uppfattar som min egen ilska då, det kanske inte skadar dig så mycket. Det.
Nej, jag kan ju gå under om mig själv. Man lämnar mig själv i ett rum i 6 timmar och jag ska laga en potatisgratäng och misslyckas med det, så kan jag liksom ligga i spillror på något konstigt sätt. Men jag är nog ganska robust när det kommer till andra människor, tror jag. Faktiskt. Mm. Relativt robust. Så att det är svårt då. Det är som jag säger, jag kan bli arg och sen rinner det bort. För det var när jag vaknade där några dagar sedan, jag tänkte nästa gång ska sätta dit. Men sen så bara liksom, nej men det är Erik, och nej men jag känner det, liksom det finns en annan sådär.
Mm, Nej men det kanske är det då. Alltså det kan ju vara så. Intressant, nu tar du en ny vändning här. Jag hade ju en sån, det var det jag ville prata om, det var därför det var rätt bra att du inledde det med offer och förövare. Att jag hade en idé om att, tänk om det är så att du är så, din självbild är offret och min självbild är förövaren. Så när vi möts här i ett intimt samtal, då intar vi de positionerna. Men det där tror inte jag riktigt stämmer. Utan det är snarare så att jag känner av att du är robust. Det är därför jag kan trycka till.
Mm.
Sen så måste jag då, nu börjar jag försvara mig själv. Men jag trycker ju till inom områden där jag vet att du är ganska stark också.
Ja, jo, det är det ju.
Jag skulle ju inte komma hit och kritisera din skilsmässa till exempel.
Nej, precis.
Det skulle jag ju aldrig säga ett kritiskt eller hårt ord om.
Nej, men har du ett behov av det?
Eller nej. Det skulle kännas som ett övergrepp.
Ja.
Att tala om sådana saker.
Ja.
Men däremot så tycker jag väl det här bråket om då att du är ytlig och jag är djup. Det är liksom...
ja, jag kan förstå det.
Tänk om det är så då att i alla fall jag är en sån att jag angriper bara de som jag tror tålde. När jag sa förra gången Andre Walden-samhället.
Precis, du skulle inte ge det på honom om du inte anade att han skulle kunna ruska av sig där.
Jag tycker han har en rätt stark position och han tycker nog att det är lite kul när någon säger så. Mm. Alltså det är inte hårt på riktigt.
Nej.
Nej.
Kan ju också ha tendenser till det, att jag de gånger jag har verkligen attackerat och frätt galla, så har det varit människor med starka positioner liksom. Och så jag vet om att jag kan inte, det är jag som, jag kommer inte segra det här liksom, utan det är bara, men ja, vad ska man dra för slutsatser av det? Jag har ju också en tendens att kanske Jag tänkte på det här med kvinnor och män, så att säga. Hur ofta, hur mycket? Nu försökte jag ju börja i programmet här genom att ge en drapa åt kvinnliga influencers. Som så här. Men det är ju för att det är någon slags terapi. Jag har ju jättesvårt att ge mig på kvinnor. Det är lättare liksom att ge sig på den här manliga chefen på public service-programmet eller den här allmänna ledningspersonen. Alltså ledningspersoner, det är ju nu könsneutrala för min del. Men det är också det här att man inte vill, man vill attackera men man vill inte riskera själv att vara förövaren.
Nej, det här finns det någonting. Det här är djupt problematiskt men också sant, för att jag tror att det är därför som det är lättare att ha en manlig chef. För den kan man... jag tycker nog det, tror jag. För den kan jag reta. Och jag kan reta den rätt. Mm-hmm. Jag behöver kunna reta chefen.
Aha.
Alltså det där maktförhållandet som finns, det blir lite mer avspänt. Och chefen får reta mig.
Mm-hmm.
Det finns kvinnor som jag faktiskt har kunnat reta. Men de har varit fruktansvärt starka.
Mm.
Men där jag känner att jag inte kan reta dem, att de är känsliga, att är rädda för kritik och så, då har jag det
så. Jag har inte nödvändigtvis haft så många manliga chefer.
Nej.
Men
jag säger inte att det här är något bra, jag säger bara att det här är en realitet. Och det kan vara en av orsaken till att män bibehåller manliga strukturer gärna.
Men om du nu tittar på det här som ett odjur då, eller så att säga, vad ska du göra för att, upplever du att du behöver göra någonting åt det här?
Ja,
eller?
Ja, absolut. Alltså odjur, inte i relationen till dig, för att samtidigt så var det ju så att jag sa ju att jag låg vaken här.
Mm.
Det är sant, och jag låg och drömde om den här poddinspelningen hela natten. Vi satt i en bil och spelade in i bilen och vi blev störda hela tiden. Det blev liksom aldrig färdigt, men sen så vaknade jag och sen gick jag ju hit med lätta steg. Jag tyckte ju att det skulle vara kul att spela in idag och ta upp det här. Det betyder ju att traumat kring det, eller skammen, är inte så stor. Alltså det är inte som, jag har ju haft sådana relationsproblem där jag liksom ska försöka framföra en kritik som är ganska mild kring någonting som jag har gått och irriterat mig på, men som jag inte vågar säga, och sen så jag får nästan liksom gå ner under sängen och pipa fram det så där. Jag blev lite arg för det där, och det är otroligt skamfyllt. Jag tycker jag begår ett övergrepp då genom att visa den här. Alltså det är bara att visa en yttersta tippen eller toppen på svansen som hänger till, som sitter på odjuret. Alltså det är bara en liten del, men bara det är skamfyllt. Och det skulle jag aldrig kunna göra i ett sånt här sammanhang.
Nej.
Det... Där är skammen mycket större. Det här är skamlöst, det tyckte jag att...
Det är intressant var man placerar sin skam. Någonstans. Du har ju inte placerat den. Jag läste understreckare vad det var någon, om det kom någon ny bok, dumt att missa den, men om manliga incels.
Ja, jag har läst om den, ja.
Och jag reagerade liksom på liksom just det här med, och det var Kristoffer Ahlström skrev i DN också om den här boken, och han jag vet inte om han refererade eller om han tänkte själv, det brukar vara svårt att veta med kulturjournalister, men det var ändå intressant att just när jag kommer till pojkars skolgång, och vi pratar om här idag på Akademi och hej och hå med alltihop, så just skammen för att inte passa in är starkare än att vara bra i skolan, om man säger, eller vara dålig i skolan. Skammen är så skammen för att misslyckas är liksom djupt ner i den manliga könsrollen. Men det finns ju inte så mycket nödvändigtvis skam för att vara arg.
Nej.
Men det har ju du då.
Ja, men jag tycker den här, det var ju måndagens DN där Kristoffer skrev om de här killarna som kastar snus i taket. Det var en ganska bra sammanfattning av vad det är för typ av killar. Alltså jag skulle säga att det här beteendet som vi ser hos mig här, det handlar ju om en rädsla för de killarna. det är det som på något sätt är faktiskt urscenen.
Men det är så oproportionerlig den här rädslan.
Ja, den präglar ju hela skolgången. Ja. Den gör det faktiskt, kanske inte på gymnasiet, men det är ändå inte för mig i alla fall, där var de borta. Men från ettan till nian så dominerar de en stor del av ens vakna tid. Och det handlar om att, i mitt fall då, inte dra på sig deras uppmärksamhet. Mm. Och ett smart sätt är ju då att aldrig någonsin bli arg när de håller på.
Mm.
För blir man inte arg så blir man ju aldrig sårbar. Alltså, nej, man visar inte
provocerad. Det. Nej. Det var ju de som blev provocerade som...
Alltid, det var ju alltid de som gick och reta. Det gick inte att provocera mig. Så att jag undgick ju snus i taket killarna. Men det är där det här beteendet sätter sig, helt klart.
Mm.
Och kanske är det så att jag har missriktat då, trycker till dig när du visar upp tendenser till snus i taket kille. Mm. Men det är det jag tycker du gör ibland.
Jo, men jag har odlat den delen.
Du har odlat den. Du har mer snus i taket än vad jag har i alla fall. Jag har ju noll snus i taket. Jag har faktiskt 0% snus i taket.
Min ingång till den här podden var att jag ska försöka ta fram det jag har och spätta i taket.
Ja, och då, så det du, den du trädde fram med då, psykologiskt för mig i det här rummet, är en snus i taket kille som jag inte är rädd för. Så att jag släpper då fram hela tonårstidens ilska mot dig.
Ja. Och då, det kan vara där jag känner det orättvist, för jag var ju inte någon sån.
Nej, det är genuint orättvist. Men, för att om du skulle vara en snus i taket kille hade jag kanske inte ens vågat det.
Nej.
Alltså det, om du hade varit det på riktigt.
Du kanske inte fått fäste, jag kanske inte alls hade reagerat.
Nej, det var, du skulle börja kasta snus om,
bara, i taket.
I taket här, eller på mig, och så skulle jag bli rädd.
Det finns ju kanske en klyvnad i mig att jag å ena sidan då har bilden av mig själv eller som den som inte var sån. Fast det var ju inte riktigt så, utan jag ingick ju också i ett liksom, jag skulle säga det enkla sättet att bara liksom beskriva min kultursociologiska bakgrund. Mer komplicerat än så är jag inte. Jag växte upp väldigt tydligt grabbigt område i en förort till Stockholm, och sen i samband med att mina föräldrar skildes när jag var 14 och båda hittade nya respektive, så flyttade jag liksom in till stan, det är en liten en och en halva, med pappa och hans blivande fru, och gick Östra Reals gymnasium där fanns en grabbighet, men ändå fanns det här bildningsidealet, och man kunde på något vis få en plats som en mjuk, liksom en mjukis liksom, på något vis känslomässigt liksom, relaterat till det, och då trodde jag liksom att det här blir mitt nya jag. Men det har liksom, ränderna har aldrig gått ur riktigt. Det är just randigt, tror jag. Både grabbig och skönande. Och kanske inte något, kanske liksom blir mer, det hade varit bättre att gå en eller andra vägen helt.
Mm, men jag kanske vill tukta dig. Jag kanske bara vill driva ut snus Daniel. Alltså driva ut dem ur honom, ur dig. Eller ur det här rummet i alla fall.
Precis. Jag spelade innebandy så sent som igår kväll. Det kommer aldrig gå.
Det är en fruktansvärd sport.
Så roligt var det.
Men jag tänkte göra ett litet experiment här, för att det var ju den här andra saken som jag nämnde i förbifarten, att och det är också Greta höll med om, att jag inte riktigt lyssnar på dig, och det är egentligen en ännu värre synd, för den här odjuret, eller den, vad ska man kalla det, förgörarkraften som jag tror alla människor har i sig, den är ju bra, det är ju bra om den kommer upp till ytan. Så det är nog nyttigt för mig. På så sätt är de här samtalen djupt terapeutiska.
Men det kan ju finnas olika sätt att inte lyssna på någon. Man kan ju också inte lyssna på någon för att man så väldigt gärna vill säga det man vill säga.
Ja. Mm.
Att du vill till det här snuset och så håller jag på.
Ja, jo. Nej, jag vill ju...
Jag vill inte säga att du inte lyssnar på mig, jag skulle tycka att det är...
Jag vill ju, rent mytologiskt, så vill jag ju då, likt... De gamla myterna att man liksom ska bryta fadens svärd. Det brukar vara sånt där.
Mm.
Eller sen så måste någon annan mytologisk person komma och smida ihop det här. Jag vill liksom bryta din innebandyklubba i 1000 bitar.
Men jag tror att så har det nog varit redan från början. För många år sedan vet jag att de första gångerna vi möttes med sånt här, så jag minns inte, jag, minnet sviker mig alltid liksom kronologiskt, men en gång, jag tror jag kanske allra första gången det var så var väl något in a crowded room eller sånt där, alltså sträckte ur fram handen och sa, vi möts till slut. Och jag bara, ja, så här, jag vet ju vem du är. Men, ungefär som att så här, jag vore en nemesis som jag inte är.
Ja,
och den andra gången var när vi spelade in den här TV-programmet som inte blev, som ju hette Två män i en båt. Nej, vad fan heter den?
Jo, den hette Två män i en båt, ja. Ja, just det. Ja. Så att det här, Två män i en podd, är lite...
inspirerat av det.
Mm, det är en blinkning till de tre personer som visste om att det här TV-projektet existerade.
Men då skulle du ju sitta i en båt, det här var ju många år sedan, en eftermiddag, vi skulle försöka ro någonstans. Och då sa du till mig ganska snabbt, jag vet vad du är. Du är en kille. Och det är första gången jag liksom fick den... bilden av. Jag visste inte att det var.
Ja, men det,
jag tror inte jag sa emot. Men,
nej, men det stämmer väl.
Jag blev väldigt häpen.
Mm.
Det känns också som att du är en kille är ju lika mycket en utsaga om mig som om dig.
Mm.
Så att säga. Det är det första och viktigaste du spottar hos mig, att jag tillhör den här kategorin. Jag förmodligen har en snusdosa med mig.
Det, jag ska kommentera den andra saken. När du sa att jag sträckte fram handen och så sa jag, äntligen möts vi. Det var ju faktiskt ganska nyligen, det var några år sedan. Det var på Expressens kulturredaktion Sommarmingel,
ja, det var
hemma hos Karin Olsson. Och det var första gången vi träffades efter allt det här med idévärlden, när jag hoppade av och du tog över. Och jag hade en väldigt dubbla känslor kring det. Alltså dels skam och dels lite så här, vad är jag sur? Alltså, du räddade ju mig en svår situation där, men vi hade ju inte talat om det här. Det var lite så här, du kanske skulle ringt mig och sagt så här, du, hur är det egentligen, vad har hänt här, och jag kanske borde ha ringt dig.
Ja, just det.
Det borde jag nog ha gjort, och du borde kanske ha ringt mig också. Alltså det var väl inget fel, men
att du var så himla utbränd och gått in, så tänkte jag, kan vi inte...
Jo, men det stämde ju på ett sätt, ja. Men samtidigt så,
ja,
i och med att vi kände varandra lite grann, vi hade ändå suttit i den här båten och jag hade redan genomskålat det att du var en kille då, så hade vi en förhistoria.
Mm.
Vi hade kunnat samtala om
ja, men jag är en kille så jag vill inte prata om sådana saker.
Nej, exakt. Nej, och jag tyckte det där var skamfullt också, men då hade det laddats upp någonting inför dig som jag minns att så här, när
det
jag var
klart,
på väg.
Du hade ju tagit fram ett helt program där som jag bara kom och tog över då, helt enkelt.
Men det här vet ju du att det är ett jättetrauma för mig, att jag missade det där programmet, men det var ju absolut inte ditt fel. Det var ju snarare tvärtom. Det var jättebra att du sa ja. Och det gjorde ju också att lite av min skuld lättade, för att den här krissituationen som uppstod när jag liksom gick in i vägen och hoppade av, den löste sig rätt snabbt när du kom in, i med att du är så erfaren och lätt att jobba med, och alla visste att ja, men med honom som programledare, trots att det bara några veckor kvar till inspelningsstart, så kommer vi lösa det här.
Mm.
Och det gjorde ju, det var så att du räddade ju mig. Det gjorde du. Men vi kanske borde pratat. Och det kände jag att det låg emellan oss där, när jag sträckte fram handen och sa, äntligen möts vi.
Men hade det varit bättre om det hade varit, om vi pratar om manligt här, hur hade det varit om det hade varit istället, nu var det jag som då kom in där. Men hur hade det varit om det hade varit en kvinna med... Alltså, vi vidrörde i förra veckan, men du nämnde då ett antal nya kulturjournalister som du tyckte var stjärnor, och så började jag hålla på och tjafsa om att du bara håller på att nämna kvinnor.
Just det, det var så det började, ja.
Och så pratade vi efteråt och så sa vi sådär, men jag frågade dig så här, hade du varit lika förtjust om det hade varit fyra nya Jens Liljestrandar som hade kommit i en ny generation? Så.
Ja, det var väldigt
Eller
bra.
Finns det en aspekt
det var
det
väldigt bra kommentar, det vill säga att jag då, när jag radade upp alla de Rebecka Kärde och Mikaela Blomqvist och Lyra Kulle och Essie Klingberg och Saga Kavalin var det väl, och Victor Malm, så är det då, okej, de hotar inte mig för att de är kvinnor då, förutom Viktor.
Det var jag som bidrog med Viktor.
Nej, jag hade med honom. Jag hade... hade jag inte?
Nej, jag flikade in.
Ja. Okay, det skulle vara då... Nej, men det, lite rätt har du väl att jag känner... Men det tycker jag är en skön känsla. Alltså, Ja, gud va.
Ja, det har ju som vanligt inte med kvinnor att göra, utan det har ju med män att göra. Det har ju så att säga,
ja, intressant
den mannens egen relation till andra män.
Ja, precis. Om det skulle komma fyra nya Jens Liljestrand som... Jag kan inte riktigt honom, men jag tycker ju att han verkar en ganska manlig tradition. Liksom. Han skriver om Vilhelm Moberg och sådana saker. Det, jag är ganska ointresserad. Mm. Då skulle jag nog känna mig mer trängd, ja. Mm. Alltså, jag känner mig hemma. Det är inte bara så här... De här personerna och Dark Academy och allting, det är inte bara det att det är kvinnor som är verksamma inom det. Det är ju då traditionellt lite kvinnliga ämnen, men det är ju det som är det intressanta. Jag vill ju tvätta kulturlivet från de här machoämnena som jag tycker är helt... Alltså jag tycker är fel ämnen på fel plats.
Mm. Det var helt enkelt att de slår en slag för konsten, kan man säga.
Konsten, estetiken, psykologin. Alltså det är klart att det har varit manliga ämnen också. Men det är bara de här macho Jan Guillou-männen. Det är de som måste bort. Liksom, och det...
Men jag undrar om inte...
Ja, för, nej, det här blev krångligt.
Men jag undrar om inte... Liksom, för att jag faktiskt blev ju... det var ju helt fel. Jag blev arg av ett Facebook-inlägg som rörde det här podden. Men det var så här att jag kom hem sent från krogen och såg det. Och sen vaknade jag lite småbakis nästa morgon. Och det var den här kombinationen, man ska inte passa sig. Men jag blev jättearg för en sak. Och det var för en lyssnare som hade tyckt att det var så härligt ett avsnitt att höra hur jag fick mina fiskar varma av dig när det kom till den... just den här aspekten av konsten som är då den vad jag menar, liksom den språkmaterialistiska, liksom lite falska och tillgjorda. Återigen det här med att du symboliserar det äkta och det falska, det var, och jag kände mig så jäkla upprörd och ledsen, så mycket som jag har hållit på att kritisera och ifrågasätta den här konsensus som råder, hur man talar om litteratur och konst på kultursidan, vad man har för prioriteringar, vad man har liksom, att det är så mycket snömos och som jag sa.
Ja, vänta. Just det. Ja, jag förstår.
Ja, jag kände liksom, det var lillebror som vaknade med mig. Det här är så jävla orättvist. Det jag har tagit liksom. Och så ska jag bli utmålad som en symbol för någon slags postmodernistisk elit som sitter
det är liksom, ja, men vänta nu. Just det. Nu kommer ju en sak till mig att minne. Var inte du med i det här lite ganska... Jag ska inte säga löjeväckande, för då blir jag taskig igen, men ganska hårt kritiserade uppropet från en rad författare som sa, nu måste vi skriva vanliga berättelser igen.
Nej, det var inte jag.
Det var
Jerker Wiborg som det. Gjorde det.
Ja, det
men,
var det.
Men och jag har ju samarbetat med honom och då har vi också varit på kulturetablissemanget.
Just det, ni hade ju det här Marcus Mortimer.
Ja, Mårten Mortimer. Mikael Mortimer.
Det var ju liksom spänningsromaner under pseudonym, eller hur?
Ja, precis.
Och det var inte språkmaterialistiskt.
Inte ett ögonblick. Så att mina vänner som brukar läsa mig undrar vad jag tog vägen i det där projektet. Det var den enda gången de kände igen mig var att det var någon som hade en man som hade haft utlösning och låg, och hans snopp låg som en snorig sjöhäst. Det tyckte de var uppenbarligen måste vara att jag.
Men blev du inlurad i det projektet eller var det någonting som du kände att det här den här typen av rakt berättande i Dan Browns anda vill jag utforska?
Det var faktiskt sen som för en vecka sen så ringde min gamla förläggare och ville göra en 10 års, liksom det var 10 år sedan den här satsningen var, och den var jättestor för både mig och Jerker, och jag såg bland annat därför jag såg upp mig från TV. För jag ville skriva, men jag ville inte skriva så att det gick ut över mina barn ekonomiskt. Nej. Eller jag ville kunna försörja mig själv, så jag ville liksom ha ett kontrakt för någonting, och sen ville jag ju vräka mig i min kärlek till naturvetenskapen. Jerker ville mer berätta en traditionell sån här spänningsbok, men det gifte ju sig våra behov, så att säga. Det var ju liksom, du vill det, jag vill det.
Och var det hemligt vilka ni var?
Det var jättehemligt, och jag började öppna det här. Det slutade med att än idag så finns det, jag har aldrig nått ut till så många läsare någonsin. Jag sålde tiotusentals mer än vad mina vanliga böcker säljer i flera länder. Och det är fortfarande folk som hör av sig och undrar vad fasen hände med den här del 4. Det är en halv del 4 tror jag finns fortfarande.
Den kom aldrig.
Nej, vi kom ihop oss. Och sen var det så att hade det blivit braksuccé, då hade vi liksom lagt saker och ting åt sidan, tror jag. Men det var liksom lite grann, det gick lite grann troll i det där samarbetet, och så det var i samband med en markradar. Det var skit, en liten sak som fick, som bara gjorde att det släppte. Sådär. Men framförallt var det också, på ditt svar på din fråga, att pseudonymen avslöjades. Det var droppen för projektet, och det var dumt av oss att inte skriva alla de här böckerna innan de gavs ut. Men vi kunde inte göra på något annat sätt. Vi var tvungna en del i taget för att kunna försörja och gå vidare. För att musten bara totalt rann ur oss när vi blev avslöjade vår pseudonym. För att, att ha någonting hemligt, det tror jag även gäller. Du skickade en länk nu i helgen till en Hogwarts-liknande skola i Polen där det fanns hemliga sällskap. Det är jätteviktigt för energin att vi gör det här tillsammans, liksom inget det liksom otroligt viktigt. Jag överskattade hur viktigt det var, men när det blev avslöjat så bara rann allting ur på något vis. Men det var ju också för att ge en spark åt etablissemanget. Det var ju naturligtvis så att förlaget och alla ville ju naturligtvis att jag skulle fronta. Jag var ju känd från tv, klart jag skulle fronta det här med mitt ansikte och hej och hå. Jag ville gå tvärt emot det. Jag tänker, det här är en typ av bok som folk skiter fullständigt i vem det är som skrivit den. Det är liksom det som står i den som är intressant. Liksom. Det var ju sant. Det var ju läsare som inte känt till mig, varken förr eller senare, som tycker de här böckerna är bra. Det är för att det är naturvetenskap och underhållning. Det liksom spelar ingen roll vem författaren är. Liksom. Det är inte... Men och bråka, och då skrev jag också såna här, tror jag, var mest Jerker som ville, tror jag, skriva under någon sån här etablissemangsgrej.
Ja, men jag minns, helst, det, precis.
Kom inte
det,
att säga att jag är någon stipendieburen postmodern pitt som sitter och håller på, och nej, för fan.
Nej. Trots din bakgrund i Lyrikvännen, där du gifte samman Katarina Frostensons...
Precis, jag började ju där, och det var därför jag menar att jag har mandat, till skillnad från till exempel dig, eller många andra som bara slentrianmässigt bara säga att det är bara snömos, akademisk skit, håller på det. Ja, då kan man säga till er, ja men gör det själva, ni kan ju inte bättre själva, ni vet ju, ni förstår inte. Jag kan det här, jag kan Lyrikvännen, jag har gjort det här, jag har drivit det här. Titta, jag kan det här också. Kan någon snälla lyssna på mig när jag riktar kritik mot etablissemanget och säga att ni gör de här felen? Liksom.
Men nu framträder det här med kraft.
Ja.
Jag känner att jag inte har någonting att komma med här. Men jag tänkte, jag skulle avsluta det här på ett lite speciellt sätt.
Ja.
För att jag har ju återkommit nu, det är två eller tre gånger under den här inspelningen, att det här att jag inte lyssnar på dig och inte ser din själ.
Ja, men vad är min själ?
Jo, men då kan vi inte testa nu att jag, för att jag har jobbat...
Jo, du har visst sett min själ. Det var för några veckor sedan.
Jag vet.
Då sa jag ju det till och med.
Jag vet.
Jag har aldrig känt igen mig så mycket.
Nej, alltså så här, jag har gjort otroligt många intervjuer i mitt liv, men det var länge sedan nu, och jag är lite rädd att jag liksom har förlorat den där förmågan att lyssna. För det är ju någonting man måste öva upp. Det tog ju många år innan jag lyckades göra intervjuer på det där sättet, att man både är närvarande och tänker framåt i frågor samtidigt som man lyssnar. Så att kan inte jag testa om jag fortfarande har förmågan kvar då?
Oj, ja.
Och lyssna på dig.
Okej. Jag kan ju bara lyssna på folk när de har skrivit en bok oftast. Känner jag. När jag intervjuar. Jag måste alltid ha någon författare som jag
intervjuar. Du måste ha boken också.
Ja, för boken säger otroligt mycket mer om en person än personen.
Mm.
Men okej. Okay.
Ja, vi testar här om jag kan lyssna och se om det fortfarande fungerar.
Mm. Men ska jag bara säga något då? Nej.
Nej. Jag har en vinkel på den här intervjun.
Mm.
Jo, för det var en sak som jag minns som du sa i våras någon gång. Och sen så tappades det här spåret bort. Men du beskrev en gång hur du hade fått ett kuvert från Helena.
Mm.
Med två teaterbiljetter i.
Just det.
Och du sa någonting att du såg hennes pregnanta eller karaktäristiska handstil.
Mm.
På det här kuvertet. Hon hade köpt det till dig, och gissade att ni skulle gå båda två.
Mm.
Det här gjorde dig väldigt berörd.
Ja.
Mm. Vad var det som hände där?
Jag började gråta, tror jag. Men jag började nästan gråta när jag tänker på det. Ja. Det var... Och nu är det förenat med... Ja. Men... Nej, det var det, jag hade svårt att jag förstod inte, det var en sån låg en sån utsatt ärlig välvilja i den här, mot mig, till mig. Ja, det är inte svårt att ta emot det, tror jag. Det var väl också för att jag var överraskad så här. Ja. Det var ju inte jag minns att jag satte mig på en stol, mot en svårt att stå. Ja. Att någon tyckte om mig så. Det var svårt att ta emot det, tror jag. Och sen var jag rädd för att det liksom, jag vet inte. Nej, det kanske var senare. Jag var rädd för att jag var med en massa korpar som flyger, olyckskorpar som flyger i luften och det här, bla bla bla. Det kom inte, jag vet inte. Men det var... för att hoppa till en annan... var samma konstiga reflektion fick det häromdagen när jag fick ett förslag på omslag till min kommande bok. Och det var ett omslag som inte kommer bli nu. Med ett omslag som föreställer en pojke som ligger i sin säng bredvid sin mamma. Och det var liksom som en seriefigur. Jag tog upp det, grät, tog undan det. Vänta 5 minuter, tog upp det, grät, tog undan det. Det var en sån här omedelbar reaktion. Jag tror att det var liksom någon slags... jag visade det här omslaget, tror jag, för Helena, och så pojken ser ju ledsen ut, tyckte de liksom sådär, och det var inte riktigt vad jag såg, kanske inte riktigt, jag såg bara någon slags så tyckte jag först att det här omslaget ska vi ha för det berör mig så mycket, sen insåg jag att nej, det är nog jag som bilden av en närhet och en ömhet där som är inte riktigt svårt, som är svårt att ta emot, tror jag, eller inte som övermannar mig, tror jag.
Varför tror du att hon gav dig de här teaterbiljetterna?
Ja, det var nog... det var en julklapp. Det var en julklapp. Hon ville väl att vi skulle gå på teater. Och så ville hon ge mig någonting. Och så, jag uppfattade väl kanske som att hon ja... Det fanns ju liksom inget förväntat att man skulle ge varandra någonting just då. Sådär. Varför? Jo, hon... Ja, hon... vi ville väl att vi skulle gå på teater, och så. Hon ville väl göra mig glad, tror jag, kanske.
Är du ovan vid välvilja?
Alltså, nu vill jag ju inte bli ett offer här. Så jag tror nog kanske att... jag har nog levt och kommit att leva och blivit, så att säga, både min kanske uppväxt och mina egna labyrinter och massa sådana saker. Att det finns alltid en... futtig bevekelsegrund bakom saker och ting. Det är så jag har... mitt liv kommit att att bli, att det liksom är, det är ingen som jag har jättesvårt på, till exempel tror jag att jag till slut slutade på Sveriges Television hade att göra med att jag kan inte att ni säger att jag är bra, det är fullkomligt meningslöst för mig. Det enda som är intressant för mig, det är att ni bereder mig ett flerårigt kontrakt eller någonting. Så jag vet att ni verkligen tycker det, för att jag upplever det som en genuin lögn om man säger till någon, du är så bra i 12 år, utan att liksom också frågar man om man kan få ett flerårskontrakt, och så kan man inte ens avsluta meningen förrän man blir avbruten med en ingressiv luftström. Det var det jag var värd. Liksom. Mm. Och jag är ju så här, återigen det här hycklan, orättvis problemet. Så här, jag klarar inte av att du säger till mig att jag är bra när du samtidigt inte gör det här. Det är bara ju, så att det liksom, jag är oerhört misstänksam, svårt med att knyta an till folk på det vis på det djupa sättet, tror jag. Att verkligen tro att de, så att säga. Men det här var ju, det fanns ju liksom inget syfte med det här. Det var ju bara en välvilja.
Mm, du fick alltså aldrig några teaterbiljetter av SVT. Det är det som är problemet.
Nej.
Eller hur?
Nej, för en uppdragsgivares teaterbiljetter är ju ett kontrakt av något slag. så att säga. Det är ju en
precis, det är inte berömmet, det är inte utan berömmet, det är kontraktet.
Precis. Mm. Så då är jag liksom, och det här har gällt med vänner, tror jag också, med manliga bekantskaper och det blir så lätt rör, men jag lyckades formulera till en av mina vänner i krisen som jag har haft några år sedan med separation och så faktiskt efter någon terapi som jag hade gått, så gick jag och så ringde jag faktiskt upp honom och så bara grät jag och sa, jag vill bara tacka för att du är en riktig kompis liksom. Jag upplever att du är vän med mig för att du tycker om mig liksom. Jättesvårt för mig att säga. Han bara tyckte att man satt väl på jobbet. Liksom. Så det var ju klart det var roligt ungefär. Som jag alltid känt att jag ingår inte riktigt era sällskap. Jag är inte riktigt där. Jag är inte någon riktigt av del av det. Jag, så att säga, något gäng som jag umgicks med under alla år. De vuxit upp med varandra. Jag kom in på slutet och de var alltid närmare varandra än vad de var med mig. Och det var alltid... jag känt liksom en slags villkor hela tiden på något vis, eller själv tagit på mig att det ska finnas ett villkor, att det här bara, att någon skulle verkligen bara tycka om mig. Så jag har ju alltid fick höra när jag var liten också väldigt mycket att jag var ju udda och lite konstig och speciell och besvärlig och svårt att komma in på livet och liksom fått så att jag har ju varit sedan så många år självgenererande i den här processen att jag är knasig eller konstig och fel eller något sånt där. Och de här situationerna är ju, har jag upplevt att det är människor som har sett mig på ett sätt som jag har accepterat att det är jag och de har ändå gillat mig, så att säga, ändå velat mig. Och det tror jag det kan vara det. Att det var det var inte en sån här situation av att man, ja nej, det, så.
Det finns ju en sista aspekt där. Nu får vi bli slutet här då. I den där presenten. Det var ju inte en teaterbiljett. Det var ju faktiskt två.
Ja.
Det är inte en present som är, gör det här och ha lite kul.
Nej.
Utan det är ju också en inbjudan. Alltså personen som gav biljetterna gav ju också lite av sig själv.
Ja, absolut.
Vi gör det här.
Ja, jo, eller hur? Det hade... Fast det var ju, jag hade ju inte ens öppnat kuvertet innan jag grät. Så jag visste ju inte ens vad det var i. faktiskt, tror jag. Jo, jag kanske öppnade. Ja. Det var på något vis...
Men det där allegorin stämmer också, det här med SVT och kontraktet. Om någon säger att du är jättebra, det är som är en biljett. Men om man säger, här är kontraktet, här är anställningskontraktet. Just det är två biljetter.
Ja. Du ser, du kan ju lyssna. Du har i dig fortfarande.
Skönt. Ja, men vi säger så då.
Ja, då var jag sedd och nöjd och glad.
Ja, precis.
Men vad tänker du själv? Jag sa ju ändå ganska allvarliga saker här tidigare.
Eller? Ja, ja.
Fast de var ju lite grann...
Ja. Nej, men jag kan inte säga någonting nu.
Nej, du får... Det kanske din tur att bli arg.
Nej, men nu måste vi... Man säger som hos psykologen, tiden är slut.
Okej, tack för att ni har lyssnat.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.